Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå, 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 hallå.
Ja, hallå, hallå, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Teddybjörnen Ekeliv. Som vi hörde där i ja. Stockholm, hemma på Åsögatan för en gångs skull. Jag ska snart berätta varför. Och jag då, Per Bjurman, i New York. Ett sommarknakande New York. Och nu ska vi spela in vårt 329 avsnitt. Och det är då som sagt lite annorlunda. I vanliga fall sitter Jonte på redaktionen i en liten studio och har det bra. Men nu är han hemma på, i SoFo. Och han kan själv berätta varför. Vi har en skadad Jonathan Ekeliv. Han spelar skadad.
Ja, det gör jag faktiskt. Men så brukar det vara i slutspel. Liksom, att man måste ju klara lite skavanker här och där. Och jag drog på mig kanske en och en halv timme före inspelningen här. En upper body injury. Jag vet inte om jag ska avslöja den. För sånt gör man ju egentligen inte i slutspel. Men exklusivt för er poddlyssnare så kan jag säga vad som hände.
Ja, det var på uppvärmningen kan man
det
säga.
Det var på uppvärmningen här inför podden. Så skulle jag laga lite mat till mig själv. Lite asiatiskt faktiskt. Lite stekt ris. Ja, nu skakar faktiskt Emily, min sambo, här på huvudet. För det var ju till oss båda jag skulle laga mat. Inte bara till mig själv. Det var egoistiskt.
Ja, just. Och, du har publik idag också.
Ja, jag har publik. Vi sitter faktiskt i samma soffa här. Hon sitter och stickar bredvid mig här.
Ja, hur kul.
Ja, så det är verkligen annorlunda förutsättningar här. I båset kan man väl säga. Eller soffan.
Ja. Ja.
Jag i alla fall skulle med sina mandolin skära morötter. Och ni förstår ju vad som hände. Jag tog skamer så det började ju blöda ymnigt. Ja. Och det var läkarpersonal in. Det vill säga Emily fick rycka in här och ja, vi har redan bytt plåster två gånger. Egentligen är det på gränsen till att det skulle behöva sys tror jag. Men vi har kört med bomullstussar här som kompress och så vidare. Så att just nu, det håller ihop i alla fall. Så att det är inga problem att spela in podd. Så här är det slutspelstiden.
Nej. Nej, men om du svimmar så vet vi vad det beror på.
Ja, exakt. Så är det. Men, nej, men just nu ser det faktiskt ganska bra ut. Jag har slutat blöda.
Ja, det är inte så långt i SÖS annars, Jonathan, där du bor.
Nej, det är sant. Det är gångavstånd. Så att, du behöver inte ens skicka hit en ambulans.
Nej. Men det bevisar ju en gång att du ska inte vara i närheten av vassa saker eller motorer eller någonting som är farligt.
Nej, precis. Nej, det är väl så. Jag borde bara ha så barnvänliga saker runt mig kanske.
Ja, värderat rum.
Ja, jo, faktiskt. För att annars så gör jag bort mig.
Ja. Så och förmyndare.
Ja, precis.
Ja, men vi får försöka ordna det här i alla fall. Själv är jag väldigt trött, för det är man ju i slutspelet. Så vi är lite sargade båda två.
Ja, faktiskt. Men samtidigt är man ju taggad. Jag menar, det är ju... Vi Verkligen. Närmar oss slutet av första rundan och på vissa håll är det redan över. Så att, jag menar, vi har ganska mycket som vanligt då, att diskutera och... Ja, jag vet inte var vi ska börja då, men mycket av att prata om i alla fall.
Verkligen, verkligen. Vi... De här, ja, jag tror vi gör så helt enkelt att vi tar dem i den ordning vi brukar och somliga är avgjorda, andra pågår och det är väl helt enkelt
ja, det enkla exakt. Upplägget. När du säger det så har vi ju en specifik ordning. Vi brukar ju köra våra serie för serie i den ordningen vi har bestämt så det är inte svårare än så. Så vi börjar väl helt enkelt med Pittsburgh mot Islanders.
Precis. Och... där så är det ju nu när vi spelar in då. Det här är på onsdag vi gör det. Och det är tre matcher ikväll. Mm. Och det är game 6 mellan dem då. Här i New York på Long Island.
Just det.
Och Islanders har slagläge som det heter. Matchmål, de kan avgöra ikväll. Mm. Det är många sådana matcher ikväll. Det är jävligt spännande afton. Vänta.
Ja, bland annat i Tampa också vill jag bara indikera här.
Ja, vi kommer dit, Johan. Vi kommer.
Ska vi inte ta den nu? Nej, skoja.
Och det är väl lite oväntat, sett i senaste matchen är det lite oväntat att Islanders har det övertaget. Det har ju, precis som vi föreställde oss har sagt, så har det varit en extremt jämn och tajt tillknäppt serie. Mm. Men senast i Pittsburgh så var ju dominerade Pittsburgh verkligen spelmässigt. Mm. Men Islanders var extremt opportunistiska och vann till slut på övertid på ett bedrövligt målvaktsmisstag av Tristan Jarry. Mm.
Och jag skulle väl säga att just målvaktsmatchen där är det ganska tydligt att Islanders har vunnit och allra tydligast i just den matchen. Men jag hade nog i så fall tänkt att det skulle vara Valamov som vann målvaktsmatchen mot Tristan Jarry. Och inte nu faktiskt Ilja Sorokin som har tagit över i kassen istället och ju gjorde en supermatch här i Game 5.
Verkligen. Den ryska rookien var helt fantastisk i den matchen. Även om match innan, men framförallt då så var han ju... Det lyste om honom. Han gjorde helt otroliga räddningar emellanåt.
Ja. Om man kollar på mina avancerade siffror, jag kommer in på dem redan nu efter bara några minuter i podden. Men där är det faktiskt ganska tydligt just också apropå målvaktsmatchen att jag brukar ju prata om goals saved above average som liksom är någon slags indikator på hur många mål man har räddat mot vad man borde kanske ha släppt in eller tvärtom. Och i det här fallet är det väldigt tydligt för att Sorokin borde ha faktiskt ha släppt in 3,5 mål fler om man nu kan släppa in ett halvt mål än vad han har gjort i den här serien hittills. Och det är bäst i hela slutspelet. Medan Tristan Jarry i Pittsburgh då, han borde ha räddat 3 fler mål än vad han har gjort. Och det är sämst i slutspelet hittills.
Ja, men det förvånar mig inte. För jag skulle vilja säga att det har varit väldigt bra målvaktsinsatsen nästan på samtliga håll. Utom där.
Ja. Vilket jag faktiskt kan ge dig att du reste ett litet varningsfinger för, eller vad säger man?
Ja.
I våran preview just Tristan Jarry.
Ja, jag ser det som att de inte har haft så bra förspänt där sen sen Fleury var som bäst. Men Mary var ju bra de där 2 åren och vann playoff, eller vann alltihop, men sen så tappade han. Och Tristan Jarry är någon slags Matt Murray-typ. Det är ju så.
Ja, han har inte bevisat i alla fall att han ska vara en contenders starter som man kan hålla i handen. Det har ju varit tydligt i de här matcherna. Och faktiskt under grundserien också. Han var inte dålig under grundserien, men ingen liksom superfaktor kanske.
Ja, exakt, det är inte liksom, de är inte klappkassa, men i slutspel som vi har sett på så många håll så behöver man ju vara ibland rädd matcherna åt sina lag. Som Sorokin.
Ja, det gjorde ju han i Game 5. Det var ju Sorokin.
Ja, nu har jag sagt, och du med tror jag, från början att det här ska bli 7 matcher. Det liksom står Game 7 stämplat i passet där redan från början.
Ja.
Men nu är det ju så, det kommer inte vara lätt för Pittsburgh att komma ut på Long Island ikväll. Där de kommer att vara otroligt taggade och hungriga. Det är ju en svår arena att spela mot i alltid.
Ja, precis. Så visst, första matchen där vann de ju Pittsburgh, men andra matchen var det ganska klar. Islanders seger ju.
Ja, å andra sidan är det ofta så mellan såna här två lag att den som måste göra det bättre än den som vill. Den där skillnaden mellan måste och vill, den är liten men utslagsgivande.
Ja, det är sant. Och när vi pratar om alltså, spelare som kanske måste kliva fram då, Jarry måste spela bättre i Pittsburghs mål. Men ja, jag vill skicka en liten passning efter förra veckans hyllning till Sidney Crosby. Jo, jag hade ju till och med honom som en av mina Hart Trophy-kandidater under grundserien då.
Och nu vill du slå en passning till honom. Det blir han säkert glad för.
Ja, visserligen. Han kan behöva en passning och öppet mål här. Men jag menade snarare en sån här liten hård... En kompispass.
Ja, en liten örfil.
Ja, det kan man säga faktiskt. Det är ju hårt och liksom ge en örfil till Sidney Crosby. Det är ju oförskämt av mig. Men kollar man nu på hans senaste slutspel efter de här fantastiska 17... Eller 16-17 då, när han blev Conn Smythe-vinnare båda gångerna faktiskt ju. Så ja, han var 6 poäng på sina senaste 13 slutspelsmatcher. Det är ju inte Sidney Crosby-esk, så att säga.
Nej, men det är väl också en som det ägnas väldigt... Jag kommer tillbaka till min gamla käpphäst där om att de viktigaste och bästa är ju väldigt uppvaktade. Det har han ju alltid varit, men när det har gått bra så har han lyckats vrida sig ur greppet. Liksom.
Nej, precis. Men det är inte det är, man får väl ändå konstatera nu när han är 34 år att det är inte riktigt samma nivå. Då. Även om jag tyckte uppenbarligen bara för några veckor sedan att han gjorde en fantastisk grundserie och han vann både mål och poängligan internt i laget och jag hade han alltså som en MVP-kandidat. Så att,
ja, men är det något vi har lärt oss senaste veckan så är det vad som hände i grundserien betyder väldigt lite.
Nej, det kommer vi komma väldigt mycket in på senare här tror jag.
Men han, det är väl inget konstigt. Han är som sagt, han är 34 och när det nu liksom skruvas det åt i slutspelet, det är ju inte lätt alls att prestera på samma nivå. Å andra sidan, redan när han var ung så 2008 så tog Henrik Zetterberg bort honom i finalen. Det är det man måste göra om man ska slå Pittsburgh.
Ja. Ja, det är sant. Och liksom, man skulle ju kunna gnälla lite på Islanders då, att en sån som Matt Barzal har gjort noll mål i den här serien hittills.
Samma sak där, precis.
Så att det är ju... Men där är ju Islanders en sån lagmaskin, så de är ju inte så jätteberoende. Alltså, ska de gå hela vägen så måste en sån som Barzal producera ännu mer. Men de är ju liksom... Hela laget är ju som en D-klump liksom, så att...
D-klump? Det lät inte så positivt.
Nej, men det sitter ihop.
Ja, det gör det verkligen.
Så att någon
det är en organism liksom. Och det där laget, det är så mycket större än summan av de enskilda spelarna.
Precis. Men jag kom på en sak jag vill säga också apropå...
Alltså, det gjorde du.
Ja, du är förvånad här. Jag kom på något jag vill säga här.
Nej, inte direkt. Nej. Det brukar alltid låta så. Den meningen har du sagt miljoner gånger.
Ja, faktiskt. Usch. Men jag tänkte på, förra veckan lyfte du fram Lou Lamoriello då när Kyle Palmieri avgjorde första matchen, att det är typiskt sån Lou fingertoppskänsla då. Mm. Vi trade alla. Men jag tycker andra riktiga Lou-moves som har varit synliga i den här serien hittills, det är ju dels Jean-Gabriel Pachot som faktiskt står på 5 poäng hittills i den här serien. Bäst
i Islanders. Ja, han kom vid deadline förra året.
Precis, som han betalade ut för då. Och också vill jag nämna Ilja Sorokin, som visserligen är draftad av Gard Snow i den gamla regimen, men det var ju redan, alltså det är ju så länge sedan som 2014 han draftades. Det är ju ingen ung målvakt på det viset som är helt purfärsk, som till exempel Spencer Knight som vi kommer att prata om i Florida-serien. Utan det var ju länge liksom tal om att han aldrig ens skulle komma till Nordamerika. Men så lyckas Lou övertala honom, få honom till bubblan där i somras. Trots att han inte liksom fick spela då, så var han ändå med där, akklimatiserade sig till Nordamerika, till laget, lärde sig engelska. Och nu är han en faktor här i den här slutspelserien. Det är också Lou's verk, vill jag säga. Mm. Så att, ja, han är duktig, 78-åringen.
Verkligen. Ikväll kan vi få se en som inte har betytt så mycket då. Det har ju varit Travis Sajak som är med i Palmieri-dealen.
Just det.
Men det verkar som Oliver Wallström inte kan spela då. Han skadade senast.
Just det, då, den unge supertalangen. Ja,
ja, då blir
svensk Sajak. Mm.
Är det så? Jag tänkte just fråga dig om hans... Det är ju ett svenskt namn.
Mm. Ja, han har en svensk pappa. Jag kan inte hela den där historien, men som har bott, han är ju liksom själv uppväxt i USA då, Wallström. Blev ju ett YouTube-fenomen som typ 8-9-åring när han gjorde massa Zorro-konster och sånt där.
Okej. Okay. Men han kan inte prata svenska?
Jag är tveksam till om Wallström kan prata svenska faktiskt.
Du kan väl någon gång när vi åker på resan kan du väl gå fram till honom och säga något. Hej, det är jag som är Teddybjörnen.
Ja, då förväntar jag mig att han bara säger hallå, 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 hallå. Ja.
Precis, precis. Ja, men du, vad tror vi då? Nu ska jag säga en sak till. Jag tycker att Malkin har haft en jobbig säsong med skador och så, men senast så såg han riktigt vass ut.
Ja, precis. Det är lite förvånande att han har sett så pigg ut efter de här skadeproblemen. Och faktum är att i den där senaste matchen, då spelar han ju mest av alla forwards i laget. Han spelar typ 3-4 minuter mer än Crosby faktiskt.
Ja, men det såg ju Sullivan att han är på G. Och Letang har ju fortsatt vara liksom yngre än vad han är egentligen.
Ja, han har verkligen. Där ser man inte att han har blivit äldre.
Ja, jag säger så här. Islanders better win och avsluta serien ikväll. För Game 7 i Pittsburgh blir extremt svårt. Ja. Men jag otroligt svårt. Men jag tror att det blir Game 7 i alla fall. Och att Pittsburgh tar det här till slut.
Okej, men vi säger så här att... Vi kommer fram till detta att Islanders, vi tror mycket på dem i hemmamatchen här nu som är i natt. Och torskar de den, då tror vi att Pittsburgh vinner på hemmaplan.
Ja, exakt så. Vi behöver inte säga något mer än så. Ja, just det. Ja. Ja, den andra serien i East-divisionen, den är ju avslutad sedan länge, känns det nu då. För det har gått några dagar. Och det är Boston då som slog Washington med 4-1. De förlorade första matchen i Washington, sen vann de 4 raka.
Just det
var ju imponerande, men jag tycker framförallt att Washington var en väldigt stor besvikelse.
Ja, jag håller med dig om det, och de måste själva se den här säsongen nu som en stort antiklimax. De satsar ändå ganska mycket med att ta in Peter Laviolette inför säsongen. Jag var inne mycket på det då, att han är ju känd då för att få fart på sina lag snabbt, direkt Stanley Cup med Carolina, och han gick till final med Philadelphia snabbt och han fick fart på Nashville Predators, och så skulle han ta Washington nu med en åldrande kärna till en snabb Stanley Cup här innan fönstret stänger. Men så slutar det med en slutspelseger.
Ja, nej, det var ju en Och det sa de väl själva, spelarna när de hade sina exit-intervjuer häromdagen sa ju det också. Att det var, de var ju besvikna på sig själva och tyckte att de hade haft en mycket bättre säsong än så här. Men jag har fått en känsla av att det är tre raka slutspel nu sedan de vann då, 2018. Så har de åkt ut på det här sättet i första rundan. Inte första året gick de ju en hård kamp mot Carolina, det var det 7 matcher, men sen... Det känns som det behöver fyllas på med lite hunger och åtrå efter att vinna igen. Det känns inte som det är tillräckligt hårt engagemang när man ser dem spela.
Nej, jag kan hålla med om det. Att det var en enorm lättnad när de fick sin cup där 2018. Då var det hunger. Shit, vilken...
Ja, verkligen.
Var de brann där hela vägen fram. Och speciellt när det lossnade mot Pittsburgh där och de bara körde över Tampa, vill jag säga. Det blev ju 7 matcher där, men spelmässigt tyckte jag Washington var överlägsna, och sen så var de det enda laget som lyckades stoppa Vegas då. Och vinna finalserien ganska enkelt. Och då var det ju verkligen hunger. Men jag håller med dig nu att senaste... De har sett lite uppgivna ut, att luften gått ur ganska lätt liksom.
Ja, jag tycker också det. Det är bekymmersamt för dem. Jag vet inte hur man... De vill ju behålla kåren i alla fall med Niklas och Ovechkin såklart. Och Karlsson. Men det är väl helt enkelt så att det behöver föryngras.
Ja, och jag tror nog att det kan hända ganska mycket där under off-season här. Alltså, vi pratade här om för några veckor sedan om Kuznetsov, att det har varit snack om att de är lite trötta på honom. Allt strul off-ice.
Ja, tror jag det. Ja.
Och det faktum att han och Laviolette inte har den bästa relationen heller. Så får vi se nu med T.J. Oshie, som visserligen kommer från en väldigt bra säsong, sitt bästa målsnitt i karriären under grundserien. Men där har det ju pratats mycket om att man ska släppa hans stora kontrakt. Han är ju trots allt faktiskt 35 nu i år, T.J. Oshie, till Seattle. Han är ju från delstaten Washington, och alltså där Seattle ligger ju. Och att han ska bli kapten och liksom ansiktet utåt lite grann för nya laget. Även om han själv höll ett brandtal här på exit-intervjuen och sa att han minsann verkligen vill stanna i Washington. Han skrev det här 8-årsavtalet för att han ser sig själv spela där resten av karriären, och hans barn har växt upp i Washington DC, och det är det Washington han vill bli bofast.
Han är en väldigt omtyckt lagkamrat som människa. Men vi får se. Sen var det ju såklart då strul med målvakterna, och vi var väl inne på det att det känns dubiöst när man startar de tre första matcherna med olika målvakter. Det brukar vara ett tecken på att det inte är som det ska.
Nej, precis. Och jag menar, jag tycker han kan skylla lite på skadeproblem på viktiga spelare här. De var ju alla med. Ja, Kuznetsov missade ju de två första matcherna på grund av covid-protokollet där, och även Samsonov, målvakten. Men jag menar, Bäckström var väl lite liksom, har sin krånglande höft. Ovechkin var borta mycket i grundserien innan slutspelet. John Carlson hade lite skavanker. Oshie för den sakens skull hade också problem. Så att det var inte ett helt, känns det som, homogent Washington som klev in i det här slutspelet från början.
Nej. Samtidigt skulle ju ingen förringa Bostons insats. De såg väldigt starka ut och desto mer engagerade, och fick ju långsamt igång. Deras bästa, som man säger, var ju mycket bättre än Washingtons bästa. Ja. Marchand och Bergeron, och till slut även Pasternak, var ju riktigt
mördande.
Ja, de började åtminstone närma sig. I takt med att serien gick så blev de mer, ja, Marchand var det från början, men hela kedjan började liksom bli den som alla fruktade, ja, i takt med att serien gick. Men det är ju inte så oväntat. För mig är den stora positiva överraskningen att förlusterna av Chara och Krug inte har märkts i defensiven. Istället har Charlie McAvoy växt ut till liksom en solklar nummer ett.
Ja, han har ju blivit tvungen att ta större ansvar, men han börjar ju liksom få lite mer erfarenhet nu och liksom börjar bli redo för att ta den rollen. Och han axlade den manteln på ett väldigt bra sätt. Tyckte faktiskt att han gjorde en väldigt bra grundserie också. Alltså att vissa har ju nämnt honom som en Norris Trophy-kandidat. Och här i slutspelet så har det ju blivit tydligt att han är verkligen redo att vara första back för en contender som Boston.
Han har absolut varit en av de bästa backarna i hela playoff. Det skulle jag vilja säga. Och sen är det ju det där då, eviga secondary scoring. Det har ju hjälpt väldigt mycket med Taylor Hall, så är det ju.
Ja,
det var ju en väldigt lyckad trade.
Verkligen. Och ja, det har jag varit inne mycket på då. Men jag vill nämna det igen då, för den statistiken har ju förbättrats ytterligare sen senast vi pratade om det. Tar vi nu sen, ja, det var det 12 april som de tradade till sig Taylor Hall, fram till nu, deras record under den tiden är ju 16-4-2. Och det är bäst i hela NHL. Sen trade deadline så har Boston bäst record i hela ligan. Inklusive slutspel.
Ja, och jag tror att det har ju varit så genom åren med den här generationen. Lyckas de på en gång, då blir de svåra att tas med. Alltså.
Ja, nu är det någon som vill hålla på, kanske hörs, som vill börja hamra lite här under NHL-podden. Kan det vara någon Washington-supporter som hörde gnällde lite grann? Eller?
Säkert. Ja, det stör inte oss, det stör inte mig och lyssnarna, eller lovar jag. Men vi kan inte avbryta för att grannarna hamrar.
Nej, precis. Ja.
Nej, fuck them.
Ja.
Hantverkare är det värsta som finns när man inte vill bli störd.
Ja, just det. Ja, det bästa som finns när man har problem med lägenheten och behöver hjälp snabbt.
Ja, det är sant. Ja, men oavsett om det blir Pittsburgh Islanders så kommer Boston att ge den motståndaren en jävla tuff match, tror jag.
Ja, det tror jag också. Och bara för att liksom knyta upp Boston-säcken lite grann här så tror jag att, alltså, förra året så innan corona-avbrottet kom så var ju de faktiskt överlägsna i grundserien i fjol. Det kanske man glömmer bort lite grann. De ledde alltså grundserien med 7 poängs marginal ner till närmsta lag i mars.
Just det. Ja, och sen var det krångel med pandemin. De trivdes inte i bubblan. Framförallt Tucka försvann ju.
Precis. Och då var det ju frågetecken inför den här säsongen. Liksom Tucka i målet, utgående kontrakt dessutom, och hans motivation, och hur är det med backsidan då när både Chara och Krug har försvunnit, och hur är det egentligen med den här kåren där Marchand blir ett år äldre, där Bergeron blir ett år äldre. De börjar faktiskt komma till rollen, till åren ganska mycket.
Till rollen?
Ja, men alla de där olika frågetecknen tycker jag har rättats ut totalt. Jag menar, Marchand gör sin bästa grundserie någonsin, bara öst in poäng och fortsätter på samma spår här i slutspelet. Backsidan med Charlie McAvoy, och jag vill också verkligen höja Bruce Cassidys betydelse också för det försvarssystem som han sätter. Har inte varit några större problem. Och så Tuukka Rask har ju varit, han vann ju målvaktsmatchen överlägset här mot sina tre motståndare.
Mot tre andra, ja. Ja, det är återigen Tuukka. 2U, 2K och inga retur.
Boom, där kom den. För första gången på länge, tror jag.
Ja. Ja, men du tittar ju på North nu då. Är det inte så?
Jag har för mig att vi fortsätter med... Ja, du vet vilken serie jag vill komma in på. Men alltså,
med Central, ja men absolut. Central, ja. Då tar vi Central.
Ja.
Och där så är det ju då... Där det pågår ju fortfarande bägge serierna. Och är otroligt spännande. Det är de två mest kittlande, fascinerande serierna. Det är det här jag bestämt. Även om väst kan Vegas och Minnesota kan också göra anspråk på att vara med där. Men jag tycker lätt att Central-uppgörelsen är mest spännande. Det tycker du i ett fall, men du får hålla med även i det andra.
Ja, Carolina Nashville har varit en väldigt speciell serie och väldigt mycket publik på läktarna. En fantastisk inramning.
Ja, verkligen.
Och väldigt mycket spännande matcher har det varit. Mm.
Ja, och det är då först och främst Carolina Nashville. Som ju känner, när vi spelade in det här senast, då kändes det som serien var avgjord redan. Då hade Carolina vunnit två hemmamatcher tämligen övertygande, och mitt ursprungstips om att det kunde bli skräll i den här serien kändes som en riktig flopp.
Ja, precis, och jag får ju ställa mig i skambrån här, för jag sa ju i det avsnittet att ja, den här serien kommer ju vara över. Om det är någon serie som är över nästa gång vi pratar så är det ju den här. Så blev det ju verkligen inte.
Men inte alls, för när de kom hem till Nashville då blev Predators ett annat lag, pådrivna av sin fantastiska publik. Och jag var ju där, jag såg båda matcherna fredag och söndag.
Mm, just det.
Och det var ju lätt årets höjdpunkt på alla sätt. Det var det roligaste jag varit med om i år.
Ja, en sån sak.
Förmodligen sen pandemin bröt ut. Det var ju så otroligt underbart att vara i en, som kändes som totalt fullsatt Bridgestone med detta otroliga jävla tryck. Och de bar ju fram Nashville till två riktigt gutsy insatser.
Ja.
Man har ju den här känslan, eller hade då, och även delvis i Game 5 igår, att Carolina är nog kanske sett för position bättre.
Mm.
Ett bättre hockeylag, men Nashville tar dem med sin hyggliga sisu. Det är ett rytande monster.
Ja, det visar de även lite grann i Game 5 på bortaplan som de faktiskt höll på att ställa till med en seger i.
Ja,
men framförallt känns det som att det är ju just den här season har de ju fått från sin hemmapublik. Alltså det var ju de som lyfte dem in i den här serien.
Ja, otroligt bra kämpatag och fått igång. Det är ju inte, det är inte Filip som har gjort målen. Han blir ju lite borttagen i sin fina mustasch. Men det är andra som kliver fram och avgör. Konin och Tenin och allt vad de heter.
Ja.
Tenin heter han inte.
Trenin.
Ja.
Eller träning, kan man säga. Ja. Ryssen i alla fall.
Men framförallt känns det som en lag. Och så en otrolig Jussi Saros i kassen. Båda de målvakterna var helt fenomenala.
Ja. Ja, precis.
Ned har gjort några räddningar som man bara har liksom tappat andan av.
Ja. Men sen vill jag berömma Nashville på det här sättet också, apropå Game 5 som de till slut förlorade och där väl Carolinas styrka till slut blir för tung att bemöta liksom. Eller säger man, bemästra. Vad säger man?
Ja, bemästra.
Ja. Men faktum är att jag menar, Carolina kör ju alltid på sin hårda forecheck och sin bollgetingstil där i offensiv zon och liksom trycker till Nashville och sen får återvinna pucken och sen snabbt in på mål och kastar in puck och allt möjligt i mål. Men faktum är att i Game 5 där, jag ska säga så här först, att på de två första matcherna i Carolina, då hade Nashville 29 giveaways. Och det är ju ofta så att motståndarlag i PNC Arena blir giveaways-maskiner, kastar iväg puckar till Hurricanes. Men i Game 5 då, där Nashville ledde in för sista perioden, fram till dess på de två första perioderna hade de bara en giveaway i hela matchen trots Carolinas frenesi. Och det säger ju någonting att de har ändå lärt sig lite grann hur de ska möta det här Canes-laget och det har gjort den här serien jämnare.
Absolut. Jag skulle vilja säga att det var de släppte iväg den där serien. De hade ju matchen igår under kontroll i tredje perioden. De hade gjort Carolina extremt frustrerade.
Ja.
Som inte kom någonstans. Liksom. De stängde ju ner och kloggade igen och fick stopp på Carolina. Och så var det en individuell insats där Martin Nechas, vad säger man?
Ja, Nechas, om jag ska prata nordamerikanska.
Jag säger Nechas, han kan inte nekas.
Nej, just det.
Det var en stor individuell prestation, men de släppte till i några sekunder och så kom de i kapp då. Ja. Men i övrigt så kändes det som att Nashville hade den där matchen. Hade de gjort 3-1 där, då hade det varit 3-2 i serien till Nashville. De hade kunnat avgöra på hemma i Bridgestone på torsdag.
Ja, det hade man inte förväntat sig. Men nej, det får man faktiskt lyfta på att det är något Nashville. Det känns som att den här serien också är liksom en miniatyr av hela deras säsong. Att det börjar väldigt svagt och det känns som att det här
faktiskt
blir ingenting av. Och sen så plötsligt vänder de på det. Och så kan det mycket väl bli någonting av den här säsongen till slut. Och av den här serien för Nashville.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se om de kan tvinga fram en Game 7. Jag tror ju det. Ja. Det kommer att bli ännu mer folk i Bridgestone imorgon då.
Ja, de släpper in 14 000 då.
Ja, och ja, som sagt, man känner ju när man sitter där inne att jag förstår det. Man liksom blir tryckt upp ur stolen som man reser sig av det här trycket. Samtidigt, jag smsade ju dig flera gånger mitt under matchen om hur imponerad jag var av Carolinas omtalade forechecking, att de aldrig slutade. Det var i femte övertidsperioden i Game 4 där.
Ja.
Det bara fortsätter liksom. Att de orkar det är helt obegripligt.
Nej, det fattar inte jag. Det är liksom, visst, de har en tränare som
han är fanatiker vad gäller fysiskt skick och kondition och hälsa.
Exakt, och uppenbarligen smittar av sig på spelarna som klarar av att spela den här hockeyn som inget annat lag faktiskt orkar med.
Han måste drilla dem något helt otroligt de här åren.
Ja, det är bara att lyfta på att det är något Rod Brindamore som väl både du och jag tycker förtjänar Jack Adams efter den här grundserien.
Det är värst att du lyfter på hatten hela tiden.
Ja, jag lyfter på hatten mycket i det här avsnittet faktiskt. Ja.
Den åker upp och ner den här hatten.
Ja.
Ja, det ska bli, det ska bli grymt fascinerande att se matchen imorgon. Mm. Och grymt fascinerande ska det också bli att se Game 6 i Amalie Arena ikväll. Där då Tampa och Florida gör upp igen. Och tänker mig att du hade föreställt dig att Tampa hade avgjort den här serien när de gick upp i 3-1-ledning andra hemmamatchen. För då kändes det som de hade det här. Men Florida skakar man inte av sig.
Nej, det visade sig i Game 5 där katterna klöste sig tillbaka. Efter att, som du skrev i bloggen efter Game 4 där, att de hade blivit flodda, panterna.
Ja, jag ser Tampa flodde grannkatten. Grannkatten uppskattar inte det.
Grannkatten blev gramse och försökte skada Tampas spel.
Ja, just det. Så stod det. Grannkatten blev gramse.
Ja, det var...
Men det tror fan, om man blir flodd som katt blir man väl inte glad.
Ja, då reageras det. Ja.
Nej, men det var ju lite fula grejer, onödiga saker i slutet av Game 4. Och det var ju inte så hemskt som man trodde, men det såg ju ut som att både Kucherov och Sergachev, båda ryssarna, var satta ur stridbart skick. Framförallt såg jag den grejen som Duclair gjorde då, när han långt utanför spelet åkte fram och slog till Kucherov i knävecket.
Ja. Kucherov kunde ju knappt stå på benen.
Nej, man trodde att nu är någonting i knät sönder igen. Ja. Men det var inte så farligt. Men huruvida det var det som gav dem inspiration inför Game 5 i BB&T Arena vet jag inte. Men det var ju väl kanske Floridas bästa match, åtminstone de två sista perioderna. Bengals sa efteråt att de var väldigt nervösa i första.
Ja, för Tampa sköt ju ändå 21 skott eller sånt där i första perioden där och såg riktigt bra ut och gick upp i 1-0 direkt. De gjorde ju mål på första skottet på den tredje målakten i den här serien när jag fattar, alltså nu ska vi komma in på det här, att det var ett bra val av Joel Quenneville att ställa unge Spencer Knight i kassen, men det kändes ju märkligt då att de har hattat så mycket med målakter. Sergej Bobrovsky fick stå första matchen, sen var det Chris Drieger och sen de där hoppat fram och tillbaks mellan varandra att få stå
i kassen. Ja, det där är aldrig ett bra tecken.
Nej, det var ju panik att ställa Spencer Knight i kassen, tyckte jag.
Ja. Men det var, och det kändes ju som totalt katastrof när första skottet går in.
Ja.
Men han repade sig och gjorde en kanonmatch och sen höll han nollan. Och grabben är alltså 20 år. Har spelat 4 NHL-matcher, aldrig varit i närheten av Stanley Cup. Kommer in i en do-or-die-match och briljerar. Det är ju remarkabelt, Jonathan.
Ja, det är det verkligen. Alltså, jag känner bara skit. Alltså, nu ska vi ha med den här Spencer Knight att göra i 15 år framöver kanske. Som supporter. Han var ju hemskt på att möta.
Skit alltså.
Ja, så känner jag verkligen. Alltså. Och jag blev så provocerad också som Tampa Bay supporter. Han är så avslappnad, vet. Han är väldigt lik Carey Price på det viset att han är noll nerver. Liksom. Han står och skrattar under masken mitt i matchen i sin första slutspelsmatch. Han är ju inte nervös överhuvudtaget. Totalt cool. Liksom, tycker bara att det är kul. Liksom.
Ja, det sa Bengan också. Jag frågade honom om det där. Ja, hans mentala styrka liknar ingenting. Så han är helt oberörd av allting. Han blir inte panik när Kucherov har guldläge ute på kanten. Han måste gå ut jättelångt och bara skära av det.
Precis. Det var ju väldigt tydligt med hans målvaktsstil. Att han är väldigt aggressiv liksom i sin stil. Det kan man ju utnyttja visserligen, men han blev aldrig överlistad i den här matchen. Utan han gjorde flera fantastiska räddningar. Och just på Kucherov ett par gånger.
Ja.
Men vi ska säga det också. För de som inte vet så är Spencer Knight en enorm målvaktstalang. Gick som 13:e man i draften 2019. Han var första keeper för USA som vann JVM-guld här i vintras. Det är första gången Florida har draftat en keeper i första rundan. Och det som är lite ironiskt då är att de några dagar senare skrev det här 8-årskontraktet med Sergej Bobrovsky. När de draftade då sin största målvaktstalang i organisationens historia, för att några dagar senare skriva 8 år med Sergej Bobrovsky som är skadebenägen och veteran liksom. Det var ju väldigt konstigt. Och den förra ledningen, nu är det ju Bill Zito som är general manager där som har gjort det fantastiskt bra, men enormt underbetyg till Dale Talon och tidigare regimen.
Ja, men det är bra för Seattle. Det är bara plockan hon av Bobrovsky eller Driger.
Ja,
Driger förmodligen.
Ja, precis. De måste ju skydda Bobrovsky med att han har klausul då. Ja. Jag tror inte Seattle vill ha honom ändå, men Driger kan ju mycket väl hamna då i Seattle.
Ja. Men det där var ju den stora storyn då och kan bli ikväll också. Men det är väldigt svårt att inte tycka om Florida. Ja, det var svårt att tycka om
Florida. Jo, det är väldigt lätt att ogilla Florida.
Ja, det tyckte några av oss i slutet av den där Game 4 tyckte vi också det. Men i övrigt så är det finns en sån skjuts i det där laget. Också så här enorm sisu. Och det är spelare där som man blir så glad av att se för att de är så bra. Sam Bennett har vi varit inne på några gånger. Vilket jävla lyft sen han kom från Calgary. Fast du har ju påpekat det att han är alltid bra i slutspel.
Ja, precis. Men samtidigt avslutar han grundserien med 15 poäng på 10 matcher i Florida. Det är ju siffror han inte varit i närheten av i Calgary. Men nu visar han ju varför han gick 4 i draften 2014.
Episk mustasch.
Ja, det har han.
Det är han och Filip Forsberg som slåss som snyggaste mustasch. Det brukar vara skägg vi pratar om.
Ja, men nu är det mustaschkamp.
Nu har vi två mustascher att följa.
Just det. Ja. Nej, och sen så vill jag ju lyfta fram Jonathan Huber då också, som jag tycker är allra värsta att möta nästan.
Han leder ju poängligan i slutspel. Ja. Det säger något.
10 poäng på 5 matcher han gjort här och är ju livsfarlig varje gång han är inne på isen. Jag tycker han har varit klart mer framstående än till exempel Alexander Barkov hittills.
Ja, men det känns som Barkov är nog lite skadad. Han åkte på någon smäll där och det var ju, han höll ju på att avbryta en match, men ja, gjorde inte. Sen dess har han varit lite hemma.
Ja, precis. Och Huber då har verkligen då tagit ännu mer ansvar.
Ja. Samtidigt nu har vi allt fokus på Panthers. I den där Game 4 så var ju Tampa mördande också. Och får de utrymme att göra det de ska och får de powerplay, då är det ju morsning och goodbye för Florida. För jag tror aldrig jag sett ett mer mördande powerplay.
Nej, precis. Alltså, ja, nu blir det lite bakgrundsljud här, för nu ska Emily byta kanal, för att Norge Kanada som pågår här nu och det går från tvåan till etta nu, så nu sådär, ja.
Precis. Ja, morsan, lycka till.
Ja. Lycka till, hälsar Bjurman här.
Ja. Törs du inte prata norska när Emily är där?
Jag får inte snacka norska, för alltså, det blir, jag tror Emily blir rasen alltså, för att min norska är så bedrövliga, precis. Alltså,
ja. Men lyssnarna tycker att det är ett av de bästa inslagen vi har. Dalmål och norska.
Ja, alltså, exakt. Det är det jag säger till Emily, så att alla andra tycker liksom, här i Sverige tycker att jag är grym på norska. Men jag, alltså,
nej, de tycker det är kul.
Ja, det kanske är det. Ja, precis. Jag tolkar det som att de tycker jag är grym. Ja.
Men du får köra dalmål istället.
Dalmål? Jag ska fira midsommar i Dalarna, tror jag.
Alltså, hos Simmen?
Jajamän.
Ja, det är ju midsommarlandet. Det finns det. Inte mer midsommar blir inte mer midsommar än det blir i Dalarna.
Nej, precis. Det blir ju med Stanley Cup pågående hockey i midsommar också.
Ja, visst. Ja, det var lite off topic.
Ja, just det. Jag skulle säga något om Tampa, tror jag.
Och powerplay.
Ja, som jag brukar göra. Ja, nej, men faktiskt så här, alltså 5-5 så i den här serien så har ju Florida lite bättre underliggande siffror. De har kontrollerat spelet mer, 55% skottövertag, 55% när det kommer till farliga målchanser också. Jo. Men så fort det blir powerplay, då är ju, nu har ju Florida ett väldigt bra powerplay de också, men Tampa har ju det bästa powerplayet liksom.
Ja, jag säger att jag har inte sett många bättre i världen. Nej. Än någonsin.
Nej. Men, och det var ju tydligt då till exempel i Game 6, eller Game 5 menar. Game 6 hoppas jag, det blir en annan historia. Men Game 5, att Florida vann med 4-1 och Tampa bara fick ett PP. Liksom.
Ja, men det pratade Bengan om också efteråt. Att det var ju såklart extremt viktigt för dem. De säger att vi kan inte ge dem några powerplay. Vi måste undvika det. Så det är de ju inte helt oväntat medvetna om.
Nej, precis. Så länge det är 5-5 så har faktiskt Florida, får jag erkänna, en liten edge hur det har sett ut hittills i de fem matcherna.
Men det är också så, jag kommer tillbaka till det här vill och måste-ekvationen. Det var ju så att Tampa behövde ju inte vinna Game 5, men det var ju Florida piskade att göra, och när det är så jämnt så blir det utslagsgivande. Och det kan kanske vara lika i Amalie, även om Tampa är mycket svårare att slå på hemmaplan.
Precis. Och då kanske Tampa känner lite grann att de måste ta chansen nu när det är sista matchen. Liksom. Mm.
Ja, det kan de mycket väl känna. Mm. Och de har ju enskilda matchvinnare av Guds nåde där i Point, Kucherov framförallt, men även i Stammer och Heddy. Ja. Och sen några till som också kan vara i Kilon. Det känns som Kilon alltid är bra i slutspel.
Ja, han är väl uppe i en 7 poäng. Han själv var här på 5 matcher och en sån som Palat har ju väl gjort kanske 4 eller 5 gånger första målet i matchserien de senaste 2-3 åren. Så att, ja.
Sen behöver ju Vasilevski vara bättre än vad han var senast. Ja. Han är i 2 matcher. Han har inte varit på sin högsta nivå hela den här serien. Inte.
Nej, det håller jag med om. Han avslutar grundserien sista månaden svajare än vad man är van vid också. Så att, nej, han behöver höja sig verkligen om man ska vara den Vessina vinnande målvakt som folk förväntar sig efter hur det totalt sett sett ut den här grundserien som var.
Ja, och är det någon svaghet Tampa har så är det ju, de kan inte hålla på att laborera med 3 olika målvakter. Om han inte kan spela, då är det fara och färde.
Ja, då är det Curtis McElhinney och han var väl typ så här 88% i grundserien, så att det är riktigt.
23%.
Ja, det känns nästan så.
Ja. Ja, det ska bli, jag ser fram emot den matchen med ja, det känns som jag inte kan vänta på det. Jag hoppar upp och ner.
Ja, jag känner både och.
Ja, du känner ångest såklart.
Ja, precis. Jag har ju sagt det till Helsing att alla lockar bara lägga sig mot Tampa, så kan vi gå och få lyfta bucklan där i juli. Ja.
För oss som inte har skin in the game så är det bara fantastiskt.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Men nu tar vi väl North då i alla fall.
Nu tycker jag att vi kan få gå på North. Det tycker jag.
Ja. Och det har ju blivit väldigt intressant där på olika sätt. Vi börjar med Toronto, Montreal då. Där Montreal har tagit kommando om den här serien.
Toronto
har tagit kommandot. Mm. Vad sa jag nu? Sa
Montreal. Det hade varit lite överdrivet att säga det.
Jag är trött i hjärnan. Toronto har tagit kraftigt kommando i den här serien. Leder med 3-1 efter de två matcher som har varit i Montreal nu då, i tomt Bell Center. Och jag tror att de vinner med 4-1, precis som jag sa innan. Något får man vara glad åt.
Ja, det kanske jag sätter den i alla fall. Jag sa 4-2 till Toronto.
Ja, men det känns som det är lite klassskillnad och en mycket större, en mycket, mycket, mycket bättre inställning hos Toronto än hos Montreal. Jag är lite förbluffad över hur geistlösa Montreal har sett ut, framförallt i de här matcherna på hemmaplan.
Ja, jag kan hålla med dig om det. Och samtidigt, ja, man är imponerad av Toronto. Det, jag menar, vi har inte, senast vi spelade in ett avsnitt så har den här serien faktiskt inte ens börjat. Och kort efter det så vann ju Montreal första matchen. Och då tänkte man, here we go again med Toronto liksom.
De har kommit kapp snabbt där uppe. Vi tänkte att det kommer att bli ett haltande slutspel också. Men i och med att de har spelat back-to-back där så är det, de är ju i princip i kapp alla andra nu.
Ja, precis. Sen
är det om Toronto vinner nästa match. Då är det ju,
då är båda serierna färdiga.
Ja.
Mm. Nej, men jag tycker Toronto, det är mycket som har sett liksom, jag vet inte hur stora slutsatser man ska dra av en sån här serie mot Montreal som ser ganska geistlöst ut som du säger, och de facto hade sämre poängsnitt än flera lag som inte gick till slutspel i andra divisioner, till exempel Dallas och Rangers då.
Ja, men det var ju lite lika i när de kom till bubblan då, och sen så såg de så väldigt starka ut, och man minns ju så här, symbolen för den slutspelsinsatsen var ju när Brendan Gallagher stod i båset och fick tänderna fixade, blodens spruta, han ville ut på isen i alla fall.
Ja.
Det var den sortens passion som dunkade i laget då, det har man sett ingenting om.
Nej, precis. Men jag samtidigt tycker jag att det är lite konstigt så här. Det som är mest tydligt mellan de här lagen då, det är ju, alltså nu har inte Matthews varit så framträdande, men det är ändå klart tydligare spetsfördel i Toronto jämfört med Montreal. Och jag fattar inte riktigt Bergevins taktik då, att liksom försöka förbättra laget genom att ta in ännu mer tyngd och muskler och så här. För att, alltså, bortsett från Toffoli till exempel och kanske någon annan, så är det ju så här, Josh Anderson är en sån tyngd, jag gillar för sig den värvningen, han liksom står för mycket annat också, men så är det liksom Corey Perry och det är Eric Staal med sin rutin och liksom, men ändå lite så här storlek, och liksom Joel Edmundson och så här, och visst, de har ju, alltså jag tror de har 60 fler tacklingar faktiskt, trots att de har känts geistlösta, 60 fler tacklingar på de här fyra matcherna än vad Toronto har, men det är ju också ett tecken på att de inte har haft pucken. För då åker man, har man ju tid att åka runt och tacklas när man inte har pucken.
Mm. Så att, men det var väl ett försök att haka på den som blev en trend med Tampas tredjekedja där.
Ja, det är ju just det naturligtvis. Men då måste man ju ha spetsen först.
Ja, ja, det är väldigt sant.
Och den har ju Toronto, och de har adderat lite muskler och lite mer rutin. Så här. Faktiskt, det är det som jag tycker är lite coolt att komma in på Toronto också. Man kanske fortfarande ser dem som det här unga laget som bara är baserat på finess och liksom ska passa sig till Stanley Cup ungefär. Men ja, nu är de har typ 7-8 högsta medelåldern i NHL. De har ganska många olika spelartyper. Om man jämför med bara slutspelsbubblan så har de en ny första målvakt. De har 3 nya backar sedan dess. De har 4 nya forwards sedan dess. Så att det är ett ganska annorlunda Toronto trots allt. Och det märks att de har blivit mer dynamiska, precis som de liksom jobbade med att bli. Så att jag måste lyfta på hatten igen då för 7:e gången i det här avsnittet åt Kyle Dubas och hans sätt att sätta upp det här laget. För det märks, tycker jag, att Toronto är uppbyggt på ett annat sätt än bara för 9 månader sedan.
Ja. Ska det lyftas på hattar, då lyfter jag den också för William Nylander.
Ja, det kan jag säga.
Som har gjort mål 4 matcher i rad. Och är deras bästa målskytt. Och ja, han imponerar ju väldigt här. Det känns som en ny dimension i Ville har liksom exploderat här. Medspelarna och coacherna säger att han har tagit på sig en större roll, framförallt sen Tavares försvann i den fruktansvärda olyckan i första matchen.
Ja, det var ju hemska bilder alltså.
Ja, det var bland det otäckaste man har sett på en is när han försöker sätta sig, sjukvården betedde sig som grobian, tyckte jag, ja. Som försökte resa honom upp. Liksom, han låg ju helt knockad. Det ska man väl inte göra.
Nej, jag tänkte också på det. Just när det är sådana huvudskador och nacken och sånt där, att då hålla på att lyfta upp sådär, det kan ju bara förvärra alltihopa.
Ja. Ja, men hur som helst så har Ville det sa spetsa igår, man märker att han är mycket mer liksom, han är höger i båset och driver på och Sheldon Keefe sa att han jobbar arslet av sig för oss. Så har det ju inte sagt som William Nylander alltid genom åren.
Nej, verkligen inte.
Och så effektiv då. Han lyser ju av självförtroende också. Och är rolig på presskonferensen. Han fick frågan vad kommer... Kan du ha sånt självförtroende? Så, born that way.
Ja, ja och precis. Rasmus Sandin också är inget nytt fenomen, utan han har alltid varit så här. Mm.
Och Rasmus Sandin hade gjort mål, så fick de bor ju ihop. De är ju sambos.
Ja, just det.
Så fick han fråga, vad säger du om Sandina? Han vet bra, han har fått det från mig. Så jag har lärt honom allt jag kan.
Det är som Baloo och Mowgli, vet du. NHL-podd.
Ja, härligt att se. Det ska bli väldigt intressant att följa honom genom slutspelet. Han håller på att bli lite slutspelskung. Lillnyllet.
Kommer du ihåg vart han var det en gång i tiden?
Nej, för jag har inte varit i Sverige och sett det.
Nej, men han var det i det parallella slutspelet förra året. Det var det ju Nylander som klev fram gång efter gång när Toronto vann Stanley Cup i bloggens...
Just det! Vi såg något där. Vi, det håller på och... Ja, visst.
Ja, exakt.
Parallella Stanley Cup. Det var en galen resa.
Ja, precis. Och då var William Nylander väldigt framträdande.
Ja, jag måste läsa det där igen.
Ja.
Och ja, de säger de vanliga sakerna efter segern igår, att det är fjärde matchen är svårast att vinna. Vi kommer få se det bästa från Montreal. Men jag blir förvånad om inte Toronto dödar den här serien imorgon.
Ja, jag håller helt med där. Jag ser redan nu fram emot en serie mellan Winnipeg och Toronto istället.
Ja, för mot alla odds i den andra serien i North nu, så blev det inte... Ja, vi hade tippat sweep, att det skulle bli 4 raka, men det var Edmonton som skulle vinna 4 raka. Istället går Winnipeg och gör det. Det är ju största skrällen hittills.
Ja, precis. Alltså, som var inne på den veckan, förra veckan där, eller våran preview helt enkelt, att allt talade ju för Edmonton. Med liksom Connor McDavid i liksom bättre form än någonsin, hans Gretzky-siffror i grundserien, inte i slutspelet. Och att då Edmonton hade vunnit 6 raka matcher mot Winnipeg och att det var lite skadestrul i Winnipeg. Det var ju formsvagast i hela ligan då när de klev in i slutspelet. Och Ehlers var liksom borta då och Dubois var borta. Nu kom de tillbaka i den här serien visserligen. Men allt talade för Edmonton och så blir det precis tvärtom.
Ja, verkligen. Det är väldigt starkt av Winnipeg. Det är starkt av Paul Maurice. Det är väldigt många fina framträdande spelare med Wheeler och Scheifele i spetsen, men även Ehlers, Kyle Connor och backarna har varit så jävla bra, fast de inte ska vara det. Det är den mest anonyma backuppställningen i hela ligan.
Ja, Neil Pionk har gått och blivit en ganska bra back faktiskt. Ja. Efter traden från Rangers när många garvade åt honom i princip.
Ja, verkligen. Men framförallt är det ju en superflopp av Edmonton igen.
Ja.
Det är bedrövligt faktiskt att vara Edmonton Oilers med två världens bästa spelare som krossar grundserien och sen kommer in och försvinner på det här skitsättet.
Ja, det är ju klappuselt. Och visst, deras försvar så 4-0 i matcher kanske inte helt speglar serien då, sett till matcherna såg ut. Det var 4 jämna matcher, framförallt 3 då som gick till förlängning. Och Edmonton hade ju ledningen i de 2 sista matcherna och lyckas slarva bort det, så att ja, en riktig choke. Och alltså, det är svårt att gnälla för mycket på McDavid liksom, men man får ju konstatera att han gjorde ju inte ett lika bra slutspel som grundserie i alla fall, inte i närheten.
Nej, de hittade ju ett sätt att ta bort de där två. Ja. Det trodde man inte skulle gå, men det gjorde de.
Nej, alltså han gör ett mål. Han gör faktiskt 4 poäng, så han är ju point per game på de här 4 matcherna. Men han gjorde ett mål och 3 assist. Men de där 3 assisten kom i samma match och alla 3 var faktiskt andra assist. Så att McDavids roll i den här serien blev ju väldigt minimal sett till vad man hade förväntat sig.
Ja, men jag kommer tillbaka till det. Han sa det själv, efter vad som hände i grundserien betyder ingenting. Och det är verkligen sant. Det skruvas åt på ett helt annat sätt i slutspelet. Det blir mycket svårare att göra det man gör i grundserien. Och tar man bort de där två, då slår man ju Edmonton.
Ja, ja verkligen. För det är det som är grejen. Alltså, bredden är ju inte tillräckligt bra. Nej. Det är ju bara så. Och visst, där är det svårt för Ken Holland visserligen då, för att han har ju mindre pengar på sig att liksom fixa bredden när McDavid och Draisaitl kostar så mycket som de gör. För att de upptar alltså 26% av löneutrymmet.
Ja, och det är och förblir svårt att locka människor, framförallt UFAs, till Edmonton. Ja. Ingen som vill tillbringa vintern där.
Nej, precis. Ja, men om man jämför med till exempel Boston, ekonomiska medlen som de har att leka med. Där tar deras mördande första kedja 3 spelare jämfört med 2 spelare i Edmonton. Mm. De upptar 23% av deras totala lönekaka på deras första kedja. Så att, då finns det mer utrymme till secondary scoring. Liksom.
Om jag vore fan så skulle jag också tycka det var bekymmersamt hur det lät efteråt. För det var inte så att de var krossade. Det var ingen så här som satt och såg ut som Jamie Benn precis när Dallas hade förlorat finalen. De ryckte på axlarna lite och sa att ja, det här var ju weird. Och en läxa för oss att lära av igen. Och ingen riktigt liksom så här, be om ursäkt. Fy fan vad dåligt, vi är krossade. Och det tyder ju på ingen riktig emotionell investering. Och det tycker jag skulle vara efter liksom, de gjorde fiaskor i bubblan också. Jag tycker att det borde vara en helt annan inställning där.
Ja. Ja, och där tycker jag att man kan kritisera McDavid lite grann. För det är ju någonting vi har pratat om. Liksom, att när han jagade sina 100 poäng här och var så otroligt bra, så var det ändå en ganska obrydd och liksom ointresserad Conor McDavid. Han har ingen swagger mot media. Liksom. Det är ju ingen profil utanför isen alls. Och lite samma sak när det går emot här. Liksom. Du ser ju inte på McDavids kroppsspråk, utan vad vi kan tolka i alla fall, att det, liksom, det är inte så att han står upp och liksom engagerar sina lagkamrater eller verkligen försöker ta tag i det så emotionellt, utan det är ju en det är en ganska menlös McDavid, oavsett om det går bra eller dåligt. han känns inte entusiasmerande.
Nej, men jag tycker framförallt det här att det inte är värre att förlora. Ja. Är oroande.
Ja. Nej, för det ska verkligen vara katastrof när man åker ut på det här viset för andra året i rad. Ännu värre i år till och med. Men förra året var det faktiskt hemmaplan i bubblan och det tar slut redan mot Chicago som inte hade några ambitioner alls nästan i det slutspelet.
Nej. Ja. Nej, det ska bli väldigt spännande att se vad Winnipeg kan göra fortsättningen mot ett betydligt mer rustat Toronto, men de kommer inte att gå och skaka av sig hur som helst. Det är helt uppenbart.
Nej, så är det. Jag tror vi kommer komma in på det mer när vi börjar närma oss off-season. Men det finns ju mycket att göra i Edmontons bygge inför nästa säsong. Ken Holland har en del att stå i där för att det här inte ska upprepa sig.
Nej. Nu sa Chicago, kom jag på en sak jag glömde att säga om Florida.
Alltså?
Och Tampa. Ja, det var som Mark Lazarus, mångårige Chicago Blackhawks beatwriter. Ja. Påpekade förra veckan att Tampa gör klokt i att inte låta Quenneville spela efter Game 5. För när serien fortsätter förbi Game 5, då är Joel Quenneville som bäst.
Just det. Mm. Ja, det poängterade redan alltså. I preview. Mm.
Alltså det kanske jag gjorde, ja. Ja, men nu är vi där och det ska bli väldigt intressant att se den mästare navigera genom den slutet på den här serien. Ja. Jag bara varnar dig, Jonathan.
Ja, nu. Ja, jag håller tyst nu. Jag är nervös.
Ja. Då har vi väst kvar då.
Ja.
De två serierna där, väldigt olika. Först då Colorado, St. Louis, där Colorado bara satte ner foten, körde över mästarna från 2019, svepte ut dem i 4 raka och morsning korsning.
Ja, precis. De är ju, jag menar, det är din och min Stanley Cup-favorit, både kanske här inför slutspelet men också inför säsongen när vi tippade hur det skulle gå. Och de har ju bara varit ett superstatement på att det är de med rätta, så att säga.
Ja, det känns inte som man behöver revidera, det är tipset.
Nej. Och apropå powerplay, du sa att Tampas heter det bästa, men statistiskt bäst hittills i slutspelet är ju Colorado som på 4 matcher här är 50% i powerplay.
Ja. Ja, de är grymma och jag sa väl redan förra veckan och jag säger igen att St. Louis var inte dåliga. Hade de mött någon annan så hade de kunnat uträtta mycket mer. Ja. Men Ryan O'Reilly fick äta upp sitt vi kommer att sluta dem.
Ja, tog slut på fyra.
Vi ska ha kul och vi ska sluta dem. Det vart varken heller.
Nej, precis. Det blev hemskt.
Ja. Och ja, ruskigt att se och de ledande spelarna har varit bäst. McKinnon var grym, men Landeskog, jag var väl inne på det redan senast, men han är ju on a mission from God, och när jag sa det, jag pratade med honom efter fullbordad sweep där, jag sa det ser ut som du är på on a mission. Ja, jag är det också, sa han. Ja. Ja, vi har insett att man får inte så många chanser, så nu han vill ju sätta tonen i varje byte och smäller på och kör så ryker, men han menar det är inte bara jag, det gör alla, vi är on a mission.
Ja. Och jag såg nu precis att Norge gjorde mål mot Kanada här, vet du. Så det jublas ena sidan av soffan.
Ja, vad härligt. Morsomt.
Ja visst. Ja, men St. Louis och sin sida då, vars säsong tog slut här för att de mötte ett alldeles bra lag helt enkelt. Men om de ska kunna göra något mer och bli en contender liksom, att räkna med hela vägen fram i framtiden, kanske det behöver hända någonting där också. Det känns som att den 2019-upplagan, om de ska fortsätta på samma sätt, kommer kanske inte räcka i väst längre för att ta sig förbi nya powerhouse som Colorado och Vegas. Och så.
Nej, de förlorade för många av dem som var identiteten hos det här laget. Pietrangelo skriver på för Vegas, Alex Steen, Bowmeister försvinner och så skador på en sån viktig pjäs som Sundqvist.
Och David Perron som inte var med här i.
Nej, precis. Det var ju för mycket. Var inte så lyckat.
Nej, men det är lite snack om där, alltså inga så här konkreta rykten så, utan bara så här lössnack jag läser om att St. Louis är en liten dark horse i liksom att kanske göra någon ganska rejäl shake-up här i offensiven under off-season. Alltså att de kanske är lite små inne på en sån som Eichel eller på en sån som Kuznetsov.
Ja.
Vi får se.
Vi får se. Men då kanske de behöver en annan coach. Berube ska ju coacha lag så som de spelade när de vann.
Ja, just det. 2-2 av Norge. Mot Kanada.
Ja. Vi ska avsluta med att prata lite om det här VM innan vi lägger på. Det finns helt enkelt inte så mycket att säga om den här serien. Det var kross.
Ja, det var kross helt enkelt. Och vi ser fram emot mer Colorado liksom uppvisning här fortsättningsvis i slutspelet.
När nu nästa serie börjar, för den drar ut på tiden den mellan Vegas och Minnesota. Vi trodde väl kanske att den skulle också ta slut då när Vegas hade 2-1 överläge inför 3-1 överläge inför Game 5 i T-dojan hemma på strippen. Mm. Men Minnesota slog tillbaks och vann. De star den matchen kan vi säga. De gjorde inte mycket. Jag tror de hade 14 skott. Men det räckte för att vinna.
Ja, precis. Det var 40-14 i skott.
Ja.
De gjorde ju mål på alla sina chanser i första perioden och ledde med 3-0. Och sen så var det bara ren bombanfall mot Talbot i kassen. I resten av matchen.
Han var briljant igen. Ja. Och nu är det då Game 6 i Minnesota. Visserligen vann Vegas båda matcherna där. Men det börjar lukta Game 7 där också tycker jag.
Ja. Men jag kommer ihåg att inför den... vi hade precis sett de två första matcherna i Vegas inför förra veckans avsnitt. Och vi tyckte det skulle bli intressant att se när serien vänder tillbaka till Minnesota. Och de får sista byte och kanske kan matcha Kaprizov lite bättre och så vidare. Men så vann ju faktiskt Vegas de två matcherna och det var ju lite paradoxalt mot vad vi hade förutsett. Men på ett sätt så var det liksom bra för Vegas då att möta Minnesota som naturligt tog lite mer offensivt eller hade lite mer offensiva ambitioner när de var på hemmaplan och lite publik och så vidare och ville liksom ta lite mer kommando än vad de behövde göra på bortaplan. Och äntligen fick liksom Vegas lite utrymme och de kunde kontra in lite mål och så vidare. Men när de möter det här igelkottsförsvaret, och när de har mött igelkottsförsvar i tidigare slutspel här, så har det ju inte gått vägen för Vegas. De har så otroligt svårt att ta sig in på kassen då när Minnesota liksom och Dallas i förra årets serie.
Ja, men det där är ett problem hos dem, att målskyttet torkar upp liksom.
Ja. Så även om de har mycket skott, som alltid liksom, de skjuter 40 skott i den här Game 6 och de har skjutit klart fler skott än vad Minnesota har gjort totalt sett i den här serien, och så är det ju ofta de senaste åren i Vegas att de skjuter väldigt mycket. Men när det kommer till skott från liksom inre slottet, från precis nära mål, då är det ju faktiskt Minnesota som har fler skott.
Ja, jag tycker den känns svårtydd, den här serien just nu. Men vi kan konstatera att en sån som Joel Eriksson Ek fortsätter. Han var en av de stora profilerna i det här slutspelet. Inte bara ur svensk perspektiv, utan överhuvudtaget.
Ja, han märks och syns och hörs.
Ja, vilken warrior.
Ja.
Och grym inställning har han också. Efter fjärde matchen där i Xcel Energy Center, då var det väldigt upprört i Minnesota, för de hade fått ett mål bortdömt som han gjorde.
Ja.
För goaltender interference, så det var högst tveksamt, men det visade sig att det är så de dömer nu, för det var samma i Carolina igår, ett likadant mål. Där man bara har foten inne i målgården, det brukar de ju ha för jämnan, tycker jag.
Ja.
Men då är det... Det var inte fokus på det, alla var upprörda, men Joel satt på presskonferensen efteråt och sa bara, vi kan inte låta sånt påverka oss, vi kan inte göra någonting åt det. Det är bara att jobba ännu hårdare och göra ett till mål. Vi måste fokusera på det.
Ja. Går de och vinner.
Helt korrekt.
Precis, och då går helt de och vinner på bortaplan sen istället för att säsongen är slut.
Ja, det där är ju också en gammal käpphäst hos mig, att man får inte börja fokusera på fel saker i slutspelet. När coacher och spelare börjar gnälla på domare eller på att de blir illa behandlade, så där, då är de illa ute.
Precis, exakt. Det har du ju pratat om i alla år NHL-podden har existerat, och i nästan samtliga fall så har det ju visat sig bli rätt också. När du har varit inne på något sånt redan i Game 3 eller 4, liksom, då har serien tagit slut ganska snabbt.
Ja, så det var en mycket, mycket bra insats av Joel off ice.
Ja, jag håller med dig. Han är nästan kaptensmaterial där i framtiden, känner jag.
Ja, det är han verkligen.
Han är ju gammal IVM-kapten till exempel i Sverige. Och så han är ju en naturlig ledare.
Ja. Ja, vi får några svenska kaptener igen snart, tror jag. Mika kommer att bli kapten i New York och Joel kanske då. Vem är kapten nu? Är det Suter? Eller är det...
Det är Spurgeon. Bruce? Spurgeon blev ju faktiskt kapten för den här säsongen. Så att det är väl, han kanske abonnerar på den ett tag till då. Men egentligen tycker jag att Eriksson Ek är väldigt kompatibel för den rollen.
Ja. Ja, men vad tror du då? Blir det en Game 7 eller avgör Vegas i exit?
Ja, jag känner att min tippningsförmåga så här mitt i slutspelet, utifrån vad jag höll på att säga i förra avsnittet, var bättre än jag höll fast vid inför i previewn här, men sen när jag började revidera tips så har det gått dåligt. Men jag får väl hålla fast vid Vegas, och jag sa ju 7 matcher i den här serien och att Vegas vinner till slut på hemmaplan.
Ja. Du, nu måste jag sätta på fläkten här. Jag håller på att smälta bort i värmen.
Ja, jag förstår det. Det är ju ganska stor skillnad. Här är det typ 12-13 grader och ösregn.
Ja, det är inte här. Det är tryckande hett och fuktigt. Så nu sätter jag på AC:n.
Ja, men den hörs knappt ändå, så det är inga problem.
Ja, bra. Mm. Ja, jag får en jag säger som du, jag tror det blir Game 7 faktiskt.
Och vilka tar det?
Ja, då tar Vegas, det har jag ju sagt. Då tar de det i sista på hemmaplan.
Ja.
Då kommer Robin Lehner in och chockar alla.
Där ser man. Ja.
Jag läser just nu, Tavares hälsade på Toronto i practice facility idag. Då får de extra boost inför nästa match också.
Just det. Sånt där kan ju faktiskt hjälpa mentala spel lite grann, har vi sett.
Ännu mer om det är publik och de zoomar in en sån kille. Ja. Som när han, det minns jag starkt från 2011-finalen. Mm. När vad hette han, Boston-spelaren som var knockad då?
Han var inte...
Som Vancouver-spelaren var avstängd för resten av finalen.
Ja, just det.
Ja, hur som helst. Den spelaren i alla fall dök upp i någon av de sista matcherna i TD Garden. Och det var sån jävla tryck.
Ja.
Vad säger, standing ovations, så det skakade i hela hallen.
Ja.
Så där fick de ett lyft av det. Ja. Det ska bli kvällens tre matcher känns som höjdpunkten hittills. Tre elimination matcher, tre do or die i en stöt. Oj.
Ja, det är ju faktiskt helt sanslöst. Jag har ju svårt att liksom, ja, ni vet ju vad jag kommer säga nu. Jag har svårt att uppskatta det. Hade det varit det och inte Tampa varit inblandat, då hade det varit supertaggad. Men nu är jag mest bara ångest.
Ja, jag ska ta med mig datorn ut och gå och krama ur med allt jag har i ett intro inför kvällen.
Ja, det ser vi verkligen fram emot.
Det ska bli riktigt tryck i den, i det introt. Jag lovar.
Ja.
Jag gör som Mark Messier gjorde för exakt igår, var det årsdagen av hans promise, hans garanti.
Ja, just det.
Will Winton, en av de grunden med 3-2, skulle åka ut till New Jersey och spela sjätte matchen. Mm. Och Mark Messier säger bara, vi vinner ikväll. Och så gör de det, och han gör hattrick.
Just det, och sen vinner de.
Det kan man kalla statement om
det något. Det är ledaregenskaper, får man säga.
Ja. Det var det. Vi har inte jättemycket annat att prata om, men vi tänkte att vi kan väl nämna VM då, som ni sitter och tittar på där på Åsögatan och hejar på vad heter de?
Norge heter de.
Norrbaggarna, ja.
Ja. Och tyvärr släppte de in 3-2 precis nu. Andrew Mangiapane, som jag tror har kommit direkt från karantän här efter att ha flugit från Calgary, som gjorde 3-2 precis för Kanada. Skit också.
Ja, vi ska inte fokusera på VM. Vi har andra som skriver om VM på Sportbladet och gör det fantastiskt bra och bevakar det här. Men man måste ändå säga något om det. Eller måste, men vi vill säga något om hur underligt det har sett ut och att det sitter ihop lite med NHL-säsongen.
Ja, precis. För det är ju inte, det kryllar ju inte av NHL-spelare i det här VM:et.
Nej, och de som är där håller ju inte högsta klass i särskilt många lag. I Sverige har vi, om Sverige tog ut sitt OS-lag, de bästa, så den enda som är med där nu som skulle platsa är väl Raquel.
Ja.
Och han skulle inte vara bland de främsta då, eller om man ska vara helt uppriktig.
Nej, han är liksom lite på gränsen till den svenska OS-truppen, kan man säga.
Ja.
Golovson är väl också på gränsen.
Ja, precis. Och Kanada skulle ju kunna ta ut tre lag där ingen som spelar där nu platsen. Möjligen Darcy Kemper, men han kommer väl att vara skadad.
Ja, just det. Ja, precis. Nej, det är ju det mest profillösa kanadensiska laget vi har sett någonsin. Det finns visserligen... Finns det lite intressanta unga spelare, till exempel den förmodade draftettan Owen Power som är med här, men nej, alltså när en sån som Adam Hamrick har börjat turneringen som första center, det är alltså han var ju wavad här av Anaheim tidigare i säsongen, så det säger ju en hel del om kvaliteten på det kanadensiska laget.
Och ändå då, jag skrev en syrlig krönika om det i mitt NHL-uppslag i print idag. Att det finns ändå röster som säger att det här bevisar att NHL inte håller så högt. Kolla, NHL-spelarna, vad dåliga de är. Det irriterar en smura att få höra sådana synpunkter när det snarare är tvärtom. Att det här bevisar att många lag behöver sina NHL-förstärkningar för att kunna spela hockey på anständig nivå.
Ja, precis. För det är inte bara Sverige som har haft problem här i turneringen, och Kanada för den delen, utan det är ju, jag menar, Finland har förlorat mot Kazakstan, och vi har sett... Ja, men vi har ju sett skrällar i var och varannan match, och det är ju för att de här toppnationerna är långt ifrån har sina bästa lag, och då blir det plötsligt möjligt för ett Tyskland att vinna tre raka matcher, eller för Slovakien att vara dominanta, eller för Kazakstan då, och till och med Norge spelar jämt här mot Kanada, vet du. Till och med,
det kanske inte är det finns någon som, ja, det bevisar väl att man är inte stjärna bara för att man spelar NHL. Och det är ju i och för sig sant, men det är väl aldrig någon som har påstått heller att alla som spelar en fjärde kedja i San Jose kan komma hem och vara dominant i en första kedja i Europa. Det är ingen som säger det.
Nej.
Man har sina roller, och sådana som vi ser är inte sådana som kommer hem och tar över ett rum. Och liksom, om man ser på Olofsson och de här, de är ju begåvade hockeyspelare som när de sätts i en väldigt bra miljö blir farliga, men jag är inte säker på att de är såna än, åtminstone som gör andra bättre automatiskt.
Nej, som plötsligt ska gå in och driva ett landslag i ett VM. Det är ju en annan sak.
Ja, jag ville få ur med det.
Ja, precis.
Men nu håller jag på Norge då, eftersom jag solidariserar mig med din norska fru.
Ja, nu tittar jag på Emily och säger att Bjurman håller på Norge i VM. Ja, det gillar hon. Ja.
Mm.
Även om jag tror att det ser väl lite tufft ut här för Norge. Noll poäng.
Ja.
Va? Har de? Ja, just det, de slog Italien. Ja.
Tre poäng.
Stort.
Ja. Ja, just det, faktiskt.
Mm. Ja, ja, det var det. Inte, nu får ni fortsätta ert samtal, så glider jag ut genom bakdörren så kan ni prata vidare, ni två.
Ja, just det, och kolla klart på den här matchen än.
Ja. Men det kan väl bli ganska tätt på given när det kommer nästa podd, för vi vill göra den innan nästa omgång börjar, och det kan väl bli direkt efter helgen det ser ut som.
Ja, det är problem med mitt arbetsschema. Jag jobbar 14 timmar per dag här i veckan, så vi får se om jag lyckas klämma in en podd innan dess. Vi får återkomma i det ämnet, men vi hoppas ju på det i alla fall.
Ja, vi måste. Ja, men då tackar vi för den här veckan och kommer tillbaks rätt så snart, säger jag här nu.
Exakt. Mm. Ja, men tack allihopa för att ni har lyssnat på oss återigen i drygt en timme här. Snacka om Stanley Cup helt enkelt, och så gör vi det ganska snart igen helt enkelt.
Yes. Tack och bock.
Tack och bock. Hej hej.
Hej hej.
Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.